En del utställningar går rätt omärkt förbi och en del berör många och skapar rubriker. Utställningen med löperi och motstånd på Norrköpings stadsmuseum hör onekligen till den sista kategorin. Utställningen som berättar om nazismen i Norrköping under 30-talet med personporträtt av både aktiva nazister och motståndare har synts flitigt i pressen och också blivit ett allmänt samtalsämne. Men vad är det egentligen utställningen visar? Det berättar en av producenterna Elika Kyndel när jag besöker ett coronastängt museum som bara önskar att få öppna igen och fortsätta berättelsen.
Jag brukar alltid ta emot grupper här och skolungdomar. För att jag brukar prata om också själva titeln på utställningen. Medlöperi. Alltså det kan ju tyckas som ett ganska krångligt ord liksom. Motstånd, det förstår vi. Eller hur? Och då så hade jag en SFI-klass här faktiskt. Och då så var det en där som sa, ja men det betyder väl att man löper med. Så att det är ju precis så, helt enkelt. Nazismen var inte liksom utpräglat stor här i Norrköping egentligen. Det fanns ju städer som hade långt större problem som Linköping, Göteborg, Malmö, Stockholm. Men den fanns här. Så därför så är det ju väldigt viktigt att prata om den.
Jag tänker i Norrköping som en utpräglad i alla fall då arbetarstad. Hur kom det sig att den hade fest överhuvudtaget? Vilka var det fortfarande arbetare eller är det liksom en överklassgrej som...
Ja, nej men Errol, jag tycker vi går in i utställningen för att vi kan reda ut det här inne. För här har vi nämligen en liten karta på läget då. Alltså det största nazistiska partiet i Sverige blir ju Nationalsocialistiska Arbetarpartiet med Sven-Olof Lindholm som partiledare. Och det är klart att det var ju många arbetare där så att säga. Men sen fanns ju också medelklassnazisterna. Så att och om du eventuellt var nazistiskt hållen då var det väldigt avhängigt vilken samhällsklass du tillhörde. Men jag ska inte säga heller att Nationalsocialistiska Arbetarpartiet var speciellt stort här. Det kan man inte säga så. Sen så fanns ju också Sveriges nationella förbund, nota bene, SNF, var ju överklassnazisterna. Och det är klart att, speciellt med dem, därför att vi måste ju också komma ihåg att under 30-talets början, då är ju demokratin ny i Sverige. Och det kan vi förstå rent teoretiskt, men vi har väldigt, väldigt svårt att förstå det i praktiken. Så att det fanns ju massa människor som inte ville ha demokrati, som så att säga vann på att det inte var demokrati. Till exempel företagsledare, till exempel vissa fabriksägare som naturligtvis tjänade på att det inte fanns några fackförbund eller arbetstidsförordningar eller någonting utan att man kunde utnyttja arbetarna till max. Sen fanns ju också tyska nazister. Det får vi ju inte glömma. För vårt band till Tyskland var ju så starkt. Vi såg ju upp till tyskarna innan 1942. Och hade nära handelsutbyte och så vidare. Så det fanns ju massa tyska nazister här precis som att det fanns svenskar i Tyskland.
Hur öppet nazist kunde man vara på den tiden? Var det liksom legitimt?
Ja, alltså det är ju... Alltså vi har ju ett exempel här på Norrköpings Nationalsocialistiska Arbetarpartiets landsting här i Norrköping 1936. Där vi också har utställningens... det finns bara två föremål i den här utställningen, vilket talar sitt tydliga språk. Men här har vi också en nål då ifrån det här landstinget 1936. Det var ju hundratals människor som kom då. Men inte liksom bara från Norrköping utan utifrån. Det uppstod ju kravaller. Va? Så att jag tror inte att det var speciellt populärt här. Att vara öppen nazist, det tror jag inte.
Det var ju inte Linköping heller.
Nej.
Jag vet att jag har sett någon bild där kravallerna på Bokhållagatan är sådär. Det står en farbror polis med sabel i handen och försöker mota två läger mot varandra.
Mm.
Men de blev käppjagade från stan.
Så ja, precis. Och det, exakt så var det ju. Och framförallt då skulle jag säga efter 42 då, naturligtvis så. Men de här personerna då, som de här fem personerna som vi presenterar här i utställningen som nazister, de var ju öppet, någorlunda öppet nazistiska, men de var, hade ju en helt annan ställning. De hade ju ganska höga positioner i samhället då. Men Björn Helmfrid då, som hade bakgrund i Linköping, han hade ju ett alias för att han inte ville liksom outa sin identitet. Så att det talar ju sitt tydliga språk också. Alltså det är ju verkmästare Valdemar Wiklund som var vid Fiskebybruk. Sen så har vi ju redaktören Gösta Falmark, och det är ju en intressant person. Han var ju redaktör på Norrköpings Tidningar länge och var då en nationalsocialist. Och väldigt omtyckt skribent i Norrköpings Tidningar. Folket tyckte liksom att han skrev verkligen för var och en. Han såg liksom alla då. Men han lämnade ju sen sin bana faktiskt för den nazistiska pressen. Lite som idag med så att säga alternativmedia. Sen har vi ju advokaten Carl Wilhelm Dörje, som inte gjorde någon hemlighet av att han var advokat. Han var väldigt sådär, vad ska man säga, märkvärdig i sitt sätt att vara. Men också tyska ingenjören Fritz Metzner, som var specialist på de här textilmaskinerna här i Norrköping. Men vid sidan av sitt ingenjörskap så ägnade han sig åt en spioneriverksamhet. Alltså det vill säga att han kartlade eventuella motståndare till nazismen och judar, judiska företagare, judiska handlare här i stan, och rapporterade det till Nazityskland.
Fick hans jobb några effekter för de människorna som han kartlade?
Vi har ju faktiskt ett personöde som strax innan nyöppningen här, efter när vi nu får öppna, som kommer handla just om en person som har honom i haserna. Den personen som vi kommer tala om, den flydde Tyskland på grund av sin homosexualitet. Och sen så är det ju Björn Helmfrid då, som var, alltså han hade ju en militär bakgrund, men lämnade då Linköping för Norrköping efter andra världskriget, vilket jag tror var ett sätt för honom att komma undan sitt nazistiska förflutna och starta om här i Norrköping då som historiker, arkivarie vid Hultsbruk bland annat, och rektor då vid Kungsgårdsskolan i många, många år, men också historielärare. Och det här är ju lite jobbigt för många.
Hur ser det ut på andra sidan? Har ni motståndslägret också?
Ja, precis. Och det har ju varit faktiskt viktigare för oss egentligen. Det är ju bara fyra motstånd. Det fanns ju naturligtvis fler. De har ju fallit lite glömska. Och det är ju bokföraren på den största textilfabriken här i stan, YFA, Betty Olsson. Och sen så är det verkmästare Karl Johansson, eller Kalle Johansson som man säger. Och han var ju verkligen han var sedan länge engagerad i Socialdemokraterna, men stod den vänstra ytterkanten så att säga. Och får stå för den som verkligen var förföljd i Sverige under den här tiden. Han blev anklagad för att vara fanatiskt engelskvänlig. Vilket ju inte låter, eller hur? Vi skrattar ju när vi hör det, för idag är det ju självklart. Men det i sig talar ju också om Sveriges ställning vid den här tiden. Att man inte stod på de allierade sidan. Så han har massor med polisförhör och säpoakter och så. Så han var verkligen förföljd. Och sen violinisten Elsa Alkman. Och sist men inte minst förskollärarinnan Brita Waren, som gifte sig med Tore Waren som var av judisk börd. Förutom sitt antinazistiska engagemang så var de verkligen engagerade i textilarbetarens hårda villkor fortfarande på 30-40-talet. Och framförallt det kvinnorna var, och det fanns många ensamstående kvinnor. Det var ett väldigt hårt jobb i de här textilfabrikerna. deras engagemang var ju oftast i flera olika föreningar, organisationer. Som Kalle, det var ju SSU. Men också ABF var han väldigt, han var facklig representant och också kursledare. Och också då förbundet Kämpande Demokratis Norrköpingsavdelning, i flera av dem är i. Och sen också var ju väldigt viktigt för dem tisdagsklubbens lokalavdelning i Norrköping. Tisdagsklubben var ju en Stockholmsbaserad antinazistisk organisation som verkligen, verkligen förberedde sig på ockupation. Syftet i den här utställningen, det finns flera viktiga syften, men ett av de mer centrala som jag brukar utgå ifrån, det är liksom, kan vi genom att studera lokalhistorien lära oss någonting om vår egen tid? Och det har varit den springande kärnan liksom, verkligen. Det finns många, många, mycket som vi känner igen ifrån idag. Alltså där man kan dra paralleller, även om naturligtvis dagens samhälle inte är någon kopia av historien, så är det ju inte. Men det finns vissa tendenser som vi behöver se upp med. Demokratins självklarhet i vårat land idag. Jag som är född på 70-talet, för mig finns ju inget annat liksom så. Men att vi vet ju också nu mera att demokrati tar lång tid att bygga upp, men det går väldigt, väldigt snabbt att rasera. Och lite sådana prövningar har vi ju fått sett då från ett visst parti som har velat styra då vad vi har och inte har i utställningen. Det jag liksom gör att vi orkar, det är ju att majoriteten av människor är så tacksamma. De peppar oss, de liksom står på er och liksom så. Men sen finns ju det här andra, och det kommer ju från två håll då, eller från flera håll egentligen. Men det är ju delvis då Sverigedemokraternas historia va, som gör att de inte riktigt kan acceptera den historien och deras ursprung så att säga. Och det tror jag är problematiskt. De behöver göra det för att kunna gå vidare. Och sen så har vi ju också då det mer extrema liksom, hatet då med Nordiska motståndsrörelsen då. Och vi kommer ju nu när vi nyöppnar, det är inte riktigt klart här, men i en monter här så kan man se då klistermärken som vi blivit utsatta för då ifrån extremt håll. NMR, de tycker om att sätta rakblad bakom klistermärkena. Så att det ska man veta. Om man ser det på stan och man ska avyttra det för man inte vill ha det i sitt samhälle, så måste man vara försiktig. Man får handskar, för att det kan vara rakblad, i värsta fall glasflitter bakom. Så. Och sen så har det ju varit andra saker som vi inte riktigt vet vem avsändaren eller vilka som är avsändaren av. Och det är den här resväskan som vi fick placerad utanför huvudentrén här på Förintelsens minnesstad den 27 januari förra året. Va? Och den här resväskan kan man också komma hit och se då när vi öppnar igen. Den är fylld av antisemitiska budskap eller symboler kan man säga då. Den stod öppen som den också gör här i montern. På botten då så ligger ett kamouflagefärgat tyg. På det tyget så ligger såna här gröna palmolivtvålar som jag inte ens visste att de fanns fortfarande. Va? Och sen ligger ett par gammeldags glasögon på dem. Och då får vi ju tanken med det här till det då som framförallt jag kanske våran generation växte upp med då, att man skulle ha tillverkat tvålar av judar. Och glasögonen, då tänker man på den här enorma glasögonsamlingen i Auschwitz som finns att ta del av.
Hur påverkar det här er?
Det här var något annat liksom än det som vi, jag menar att vissa politiker då kommer instormandes här då eller klistermärkena, men det här gjorde mig lite illamående faktiskt, för det är så. Det är så genomarbetet. Det är någon här som har lagt så mycket tid och energi på att tillverka det här. Det är nästan som en installation, en konstinstallation. Vi hade invigt utställningen den 26 januari och så kom jag till jobbet den 27 januari på morgonen och skulle ta emot den första skolklassen. Och då stod det här föremålet utanför. Så att det var inte roligt. Alltså.
Blev du rädd?
Ja, men framförallt äcklad skulle jag säga. Ja, lite så.
Men nu har ni fått jättemycket cred för er utställning.
Ja.
Och ni har blivit årets museum.
Ja.
Tack vare den kanske.
Ja.
Mm. Hur påverkar det er?
Jo, men det påverkar ju jättemycket. Som museum så är det här det största som kan hända. Så det viktigaste priset i Sverige. Så att, men det gör ju verkligen framförallt att vi vill öppna. Det är ju väldigt viktigt för demokratin också, va? Jag vill ju bara ta emot skolklasser så många, många, många som möjligt. Och det glädjande är ju att vi får förlänga den här utställningen ända till den 2 oktober 2022.
Hinner ni jobba om det någonting tills dess?
Ja, men vi har ju gjort det, va? Resväskan, klistermärkena, kärleksbombningen här som vi utsattes för. En ny mediebevakningsvägg om allt som skrevs om oss när det hettade till, så att säga. Så att, och sen också så kommer ett nytt människoöde då, som Johan Perve skriver nu då, om en man som, med en lite annan bakgrund som flyr hit till Sverige. Och utställningen är ju aldrig statisk, utan vi vill också i sann demokratisk anda visa upp också antisemitismens fula tryne, så att säga, även idag. Det känns viktigt.